Kan kvinnor komma att kunna skapa spermier på egen hand med hjälp av hud? Och män skapa ägg, också det av hud? Och kan kvinnor komma att slippa bära fostret i alla 9 månader genom att använda artificiella livmödrar? Forskare håller i vilket fall på att utveckla olika tekniker som kan kännas väldigt futuristiska, men som kanske kan bli verklighet framöver, för att just hjälpa barnlösa att bli med barn. Du lyssnar på Vetenskapsradion. Jag heter Annika Östman. Du sitter på ett café och spanar in någon som du tycker ser trevlig, kanske smart och till och med snygg ut. Eller är det att du redan vet att det där är mannen eller kvinnan i ditt liv? Även om vederbörande inte själv ännu hunnit inse det. Och så tänker du, med den där personen skulle jag vilja ha barn. Så reser sig den tilltänkte, går fram emot dig, men förbi för att möta en annan person. Kramar om den, ger en puss. De lämnar småningom lokalen tillsammans. Då går du fram till deras bord, för där står en efterlämnad kopp från den eftertraktade. Du svabbar snabbt av den för att få fram celler som personen oavsiktligt lämnat kvar på koppen. Och du tar cellerna till ett labb där de kan framställa könsceller som sen gör att du med IVF-teknik får ett efterlängtat provrörsbarn med den tilltänkte, utan att den ens vet om det. För det är faktiskt inte bara fria fantasier, utan precis så som professorn emerita i bioetik Frances Baylis vid Dalhousie University i Kanada framställer saken.
Your skin cell. What happens when you've had a cup of coffee and I think, I'd like to have that woman's baby. I'll just pick up that cup of coffee. I'll take it to the lab. I'll ask them to make me some sperm. I can have your baby. I don't have to tell you.
Att faktiskt skapa både spermier och ägg utifrån hudceller är det som en del forskare nu jobbar med. Istället för IVF kallas det för IVG, in vitro gametogenes, där gametogenes betyder könsceller. Steve Wilkinson är professor i bioetik vid Lancaster University i Storbritannien och berättar så här om den nya experimentella tekniken IVG.
Yeah, so IVG, in vitro gametogenesis, is a set of currently experimental techniques where we could make sperm or eggs from, in principle, any cell in the body. So, for example, you could take a skin cell and turn it into a sperm or into an egg.
Med till exempel hudceller så kan man använda experimentella tekniker så att hudcellerna i det här fallet kan backas och sen utvecklas till att bli till och med könsceller. Det är helt nyligen som forskare har lyckats med just könsceller. Både Steve Wilkinson och Frances Baylis träffar jag på ett seminarium som Statens medicinetiska råd höll i regeringskansliet hösten 2025. Nu har rådet kommit ut med en sammanfattning assisterad reproduktion, möjligheter och vägval om alla olika typer av assisterad befruktning som redan fungerar idag eller som kan komma i framtiden och vilka etiska frågor det väcker. Ett område där mycket sker just för att hjälpa barnlösa par och individer. Det var 2023 som forskare i Japan vid universiteten i Fukuoka, Osaka och Kyoto för första gången lyckades med att använda hudceller för att skapa könsceller. Då gjorde forskarna experimentet med möss. Det var med hjälp av den teknik som utvecklades just i Japan och som Nobelprisades 2012 med forskaren Shinya Yamanaka. Det som kallas inducerade pluripotenta stamceller, IPS-celler, som alltså innebär att man kan backa till exempel hudceller till att bli ursprungsceller och den här gången att för första gången sen också utveckla dem till könsceller. Från svansarna på en hanmus tog de hud. backade hudcellerna. Med olika tillsatser fick forskarna cellerna att tappa det som är typiskt för hanar, nämligen Y-kromosomerna. Och istället såg de till att cellerna enbart innehöll kromosomer som behövs för honor, nämligen X. En komplicerad process eftersom det gäller att få bort rätt kromosomer. Till sist lyckades forskarna ändå från cellen, från en hane, att producera något som annars bara honor brukar kunna producera, ägg. Och dessa ägg befruktade de sedan med spermier från en annan hanmus, och de befruktade äggen fördes sedan in i en honmus livmoder. Det blev foster. Men av 630 försök blev bara 7 fullgångna. Så tekniken är ineffektiv än så länge. De 7 foster som till sist föddes kunde ändå på egen hand också bli fertila, vilket visade att tekniken fungerade, även om mycket forskning kvarstår. Andra forskare har nu gått vidare och skapar faktiskt mänskliga embryon på det här konstgjorda artificiella sättet.
There has been a recent case reported of human embryos being taken to 6 days of maturation. So, but it's all very new and experimental. It's not going to be a sort of available to humans in a clinical setting for quite some time.
Ja, redan hösten 2025 så visade andra forskare, den här gången vid Oregon Health and Science University i USA, att det också för första gången gick att få mänskliga hudceller att backa så att de sen på konstgjord väg kunde utvecklas till ägg som gick att befrukta. Då var det en lite annan teknik, för man tömde ett ägg på sitt innehåll och förde in DNA från hudceller, men då uppstår ju ett problem, för då är det plötsligt för många kromosomer, redan 46, och det ska ju bara komma hälften från kvinnan, nämligen 23. Hälften ska ju komma från mannen, från spermierna. Så forskarna var tvungna att få cellerna att förlora hälften av kromosomerna, vilket ju var en utmaning. Men det ledde till att man ändå kunde skapa mänskliga embryon från hudceller, embryon som fick överleva i 6 dagar. Den här tekniken, tänker forskare i framtiden, alltså kanske skulle kunna hjälpa personer som har svårt att få barn för att de har någon sjukdom eller är för gamla eller infertila av annan anledning, att ändå kunna få genetiskt relaterade barn. Eller att samkönade par ska kunna få barn med gener från båda föräldrarna. Eller att ensamstående män skulle kunna få barn via donation av hud från en annan person. Allt för att underlätta barnafödande. Men det väcker också många etiska frågor, konstaterar Frances Baileys, professor emerita i bioetik i Kanada. Ett oväntat problem kan uppstå för rika människor, menar hon.
Maybe you're very rich and I come up to you afterwards and say, I have your child. And then maybe I say, come on, let's do a DNA test.
Ja, det kan bli så att rika personer skulle kunna hamna i en slags utpressningssituation där någon hävdar att personen, den rika, är pappa till hennes barn. För att man har tagit hudceller från den personen och backat om, som sedan kunnat utvecklas till spermier som man låtit sig bli gravid med. Och Steve Wilkinson konstaterar att det kan komma att behövas ny lagstiftning mot den här typen av stöld.
I think in many countries this would already be unlawful, but perhaps you need special criminal sanctions to do with stealing people's bodily cells for the purposes of making sperm or eggs. I mean, maybe that could be a specific criminal offence.
Allt kan ju snurra runt i en skalle, och jag ser framför mig att vi alla, rika eller ej, plötsligen måste bete oss som rädda politiker i diktaturer som Putin och Kim Jong-un, som inte vill lämna några genetiska spår efter sig. De tar med allt hem som de har haft sina läppar emot, eller låter säkerhetspersonalen ta med hem avföringen för att inga genetiska spår ska läcka. Och Steve Wilkinson menar att det faktiskt kan bli så att man måste börja tänka mer säkerhetsmässigt om vilka DNA-spår man lämnar efter sig.
People would probably be very cautious about, but they'd be taking their cups with them and throwing them away afterwards. I think people might need to have a whole range of their own security measures.
Han menar att vi kanske måste öka vårt eget säkerhetstänkande kring vad vi lämnar efter oss för DNA-spår och ta med oss koppar som vi druckit ur. Bioetikern François Baylis framhåller att det här framförallt väcker frågor om vilken värld vi vill vara med och utforma.
You can think about it as a fictional scenario, but I think that's what forces us to ask questions about what's important and why are we pursuing this technology? What kind of world do we want to live in?
Även om det än så länge verkligen är science fiction att någon i smyg ska kunna skapa spermier eller ägg efter att ha råkat lämna ifrån dig lite hud-DNA, så är det teknik som nu utvecklas av forskare för att hjälpa barnlösa. Men frågan är hur vi ser på den nya tekniken, om den hjälper oss att bygga en framtid som är önskvärd.
Does IVG help me to build that world? Maybe. But I need to do a whole lot more work in terms of exercising the moral imagination to find out what kind of world I want to live in.
Hon är tveksam till om det är så viktigt att just ha barn som har de egna föräldrarnas gener, när det kan gå att få barn på så många olika sätt. Men för vissa är det väldigt viktigt att just ha en genetisk relation till sitt barn. Och så tar hon en liknelse om hunger.
If you are hungry and I offer you some bread, I'm responding to your need for food. If you say back to me, well, thanks, but I'd really like to have a croissant. It's like, I'm sorry, I don't have an obligation to do that.
Hennes liknelse om hunger innebär att om någon är hungrig och blir erbjuden bröd men inte vill ha det utan hellre ha en croissant, så menar hon att, ja, tyvärr, det är samhället inte tvunget att hjälpa till med. Hon förstår smärtan i att inte kunna få barn, men menar att det inte nödvändigtvis måste vara en genetisk relation till det barnet.
So I'm not saying that it's not very painful to wish to be a parent and not be able to have children. I'm saying there are ways in which we can respond to that, but they don't include responding to this desire for you to have a genetic link to your child.
För hon påpekar att det finns andra sätt att få barn och att vi borde värdesätta dem.
So there are alternatives we can offer you that will allow you to have healthy children and that we should valorize those.
Det hon tänker på är att donerade spermier eller ägg, och när den tekniken och möjligheten kom, så var det inte på tapeten att just trycka så hårt på hur viktigt det var med den genetiska länken. Och hon undrar, om man vill bilda familj och få barn, varför kan inte det icke-genetiska alternativet också vara attraktivt? Bioetikern i Storbritannien, Steve Wilkinson, håller delvis med.
I've got some sympathy with that. I mean, I don't think genetics for me are like as fundamentally important as some people think they are, or genetic connectedness or genetic relatedness. I mean, there are lots of ways of having a family and needn't involve any kind of biological relationship at all.
För hans egen del är inte den genetiska kopplingen viktig, och han konstaterar att det finns många sätt att bilda familj och att det inte behöver finnas någon genetisk koppling överhuvudtaget. Men samtidigt så ser han att det för andra kan finnas en stark sån önskan.
But clearly there are some people to whom this is very important, and it's in a way by stopping them from pursuing these technologies we're kind of doing them a harm. So I think we have to, you know, balance their perceived needs against you know, broader public concerns about safety risk and also cost and the resources that need to go into this.
Och han menar att om vi skulle hindra forskare att använda de här teknikerna, så skulle vi på ett vis skada de som önskar genetiskt relaterade barn. Så det viktigaste är att diskutera säkerheten och även kostnaderna och de resurser som den här typen av assisterad befruktning i framtiden skulle ta, säger Steve Wilkinson, professor i bioetik vid Lancaster University i Storbritannien. Men i forskningsfronten handlar det inte bara om huruvida forskare ska fortsätta att försöka producera könsceller som spermier och ägg på konstgjord väg. Det handlar också om att kunna underlätta för tidigt födda. För att öka chansen till överlevnad jobbar forskare runt om i världen därför också med att skapa artificiella livmödrar. Än så länge har de här genomskinliga, mer plast på sig liknande livmödrarna skett med djurförsök, berättar professorn i bioetik Steve Wilkinson.
There've been lambs gestated for a period of 28 days in a sort of thing called a biobag, which is a kind of artificial womb, and there's been a lot of success in mouse experimentation as well.
Det var 2017 som forskare vid Children's Hospital of Philadelphia i USA visade att det gick att ha som en biobag för de för tidigt födda lammen, som nästan ser ut som en vakuumförpackning med djuret i, men där det också är en massa vätska. I de genomskinliga påsarna gick slangar så att lammen fick syre och näring via en slags navelsträng. Och koldioxid och nedbrytningsprodukter forslades bort på liknande sätt. Lammfostren utvecklades under tiden de var i den konstgjorda livmodern och fick hår på kroppen, fostren växte till, hjärnorna växte och lungorna mognade. För just lungorna är avgörande för förtidigt födda. I samma ögonblick som första andetaget tas så slutar lungorna att utvecklas. Men Steve Wilkinson konstaterar att det är stor skillnad på vad djur och människor behöver för att de ska kunna utvecklas i fosterstadiet.
Humans are very different from those creatures in many ways biologically, but it's a sort of proof of concept which shows this might happen.
Det är otroligt många utmaningar som kvarstår om konstgjorda livmödrar ska kunna användas för tidigt födda barn. Det gäller bland annat att fostret inte ska hinna ta något andetag innan det förs över från livmodern till den konstgjorda och därför skapas som slussar från mammans mage. Sen måste också syre och näring kopplas på i det nya fostervattnet inom bara några minuter för att fostret inte ska skadas. Och vilken mängd syre i blodet som behövs är också en utmaning. Flera forskarlag jobbar intensivt med olika modeller i USA, Storbritannien, Nederländerna, i Spanien och i Kina. Och i höstas hävdade vissa medier att ett techbolag just i Kina senare i år skulle lansera en livmoderrobot. En nyhet som senare inte visade sig stämma. Och det är många som tror att just konstgjorda livmödrar, det ligger långt fram i framtiden. Bland dem bioetiken Steve Wilkinson.
Perhaps that's a 20, 30, 40, 50 year sort of technology for humans.
Ja, han tror att det kan ligga så långt fram som 20, 40, kanske 50 år. Men oavsett det så väcker frågan om konstgjorda livmödrar en mängd etiska frågeställningar. Det handlar bland annat om möjligheten att få den psykiska och sociala relationen till ett barn i magen. Men förutom att hjälpa för tidigt födda att i högre utsträckning överleva skulle det här också kunna påverka kvinnors möjlighet till abort. Den risken ser Steve Wilkinson.
You know, will this erode women's rights to a conventional termination if they don't want to be a parent at all? Is all women going to be forced down this route?
Om foster i framtiden under hela graviditeten kan föras över till en konstgjord livmoder så undrar Steve Wilkinson om det kommer att innebära att kvinnor inte längre kommer att ha kontroll över rätten till att också säga nej till att bli förälder, alltså att kunna göra abort. I dagsläget finns det ingenstans i världen en fungerande konstgjord livmoder för tidigt födda barn och inte heller för befruktade ägg. Françoise Baylis vid Dalhousie University i Kanada konstaterar att kvinnor i alla tider erbjudits olika tekniker i samband med graviditeten och att individer kan säga ja eller nej. Men sen kan det också bli så att man känner ett sånt grupptryck till vad som anses vara detta.
We over time have offered women all kinds of technological interventions in the context of pregnancy. And at some point individual women say yes or no. At some point women as a group become socialized into what the right answer is.
Du har lyssnat på Vetenskapsradion, producent Lars Broström, tekniker Viktor Bortas Rydberg och jag heter Annika Östman.